Nu kan vi verkligen säga att det börjar dra ihop sig på allvar till Englands i särklass hetaste toppstrid och bottenstrid. Det kan vi ju inte säga helt ärligt, men i våra ögon är det ju fortfarande, lever det ju både uppe och nere.
Ja, men det lever ju för helsike överallt fortfarande. Alltså, vi har ju toppstriden som direktplatserna numera står mellan Leicester, Leeds och Ipswich allt jämt. Vi har ju playoffstriden som i alla fall i detta nu än så länge står mellan West Brom, Norwich, Hull och även Coventry, Kisk. Men det här ska ju sägas, och det ska vi lite med, att vi spelar in på onsdag morgon när det är faktiskt hängmatch under kvällen. Och vilka är det som möts ikväll, Kisk? Det är väl Coventry och Hull, är det så?
Ja, men visst, det är ju Coventry, Hull, och de kommer ju förmodligen lägga krokben för varandra i den där kampen. Men kan, ja, ur en positiv synvinkel så kan de ju faktiskt ge Norwich och eller West Brom en liten fight där om de två playoffplatserna.
Ja, och så lever det ju så in i helskotta i bottenstriden. Den som är, ja, motsatsen till generös, snål mot klubbar som Stoke och QPR. De säger att de fortfarande är med i bottenstriden. Jag vet det fan. Men definitivt Blackburn, Plymouth, Sheffield Wednesday, Birmingham och Huddersfield. Så det är ju jäkla, jäkla, jäkla raffinerat och spännande. Och Kiska, bara tittade lite snabbt på tabellen nu och jämfört med förra säsongen. Alltså, Leicester har ju 94 poäng, Leeds 90, Ipswich 89, Southampton 84. Okej? Okay? Tittar man på förra året, då slutade ju Burnley på 101, Sheffield United på 91, Luton på 80, Middlesbrough på 75. Så det är ju en betydligt starkare toppkvartett den här säsongen.
Ja, Leicester gjorde ju det ingen trodde att de skulle göra. Eller så här, de gjorde inte det vi och alla andra trodde att de skulle göra, bara liksom segla iväg. Utan de fick en liten tuff period, och vi måste ju ändå lyfta på hatten för vår topp fyra som presterat enormt bra, såklart. Det här är Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk, och
Leonard Jägerskjöld-Villander iförd senaste fotbollströjan i samlingen. Det är ju bra så här om man ska uppmuntra folk till masskonsumtion, vilket man absolut inte ska göra egentligen. Men mot slutet av säsonger så är det ju ganska många fotbollströjor som går ner i pris, väldigt rabatterad pris. Jag brukar ju sitta i liksom april, maj och scour the internet efter fynd, Kisk. Och nu blev det till slut. Du och jag har ju tittat på den här ett tag. Jag beställde den. Nu blev det Lincoln City till slut. The Imps sitter jag i här innan deras klubbmärke förvanskas till sommaren. Så det glädjer mig.
Tröjan är ball. Sponsorn är väldigt märklig eftersom den kallas typ Oxen eller något sånt där.
Ja, precis. Oxen, ser ut som ett satanistiskt upp- och nervänt tecken.
Jag är ju väldigt sugen på Bradfords hemmatröja, som jag tycker är vansinnigt snygg, eftersom de adderat krag och vita detaljer till den annars, vad ska man kalla det, orange, vinröda, borgonje.
De heter väl Clareton Amber heter de?
Ja.
Nej, jo, Clareton Amber heter de, precis. Det är bara de och Motherwell typ hela världen som har den här kombinationen. Bradford är ju skitcoola.
Det borde vi göra nedslag på, udda kombinationer. För jag kommer ihåg att Gusten drog igång en Twitter-tråd. Djurgården är ju ändå ganska speciella som har mörkblått och ljusblått. Och det får inte vara blått och svart, för då blir det ju inte någonting helt annat. Men just mörkblått och ljusblått, det är väl, ja, det koms fram till tiotal andra klubbar, typ Wickham och Huskvarna med mera, vad heter de där, Chonburi i Thailand. Men det är ju roligt, det skulle vi göra egentligen, udda färgsammansättningar. Vilka är det som har röd och grönrandigt? Det är väl någon klassiskt italienskt lag, va?
Ja, det är Ternana, en sån tröja har jag faktiskt. Och så är det Sedan i Frankrike, och den tröjan har jag inte, men jag är och fingrar på en på eBay, men som är alldeles, alldeles för dyr från typ säsongen 99-2000, så den måste gå ner i pris.
Ja, men vill ni gå snyggast klädda i sommar, då köper ni en Bradford City. De kan man gilla för att de fyller sina läktare också. Otroligt snygg tröja är det. Ser ju ut som en piqué också om man vill.
Ja, jag gillar ju krage, du gillar krage. Alla gör inte det. Vi hade bråk om det i korplaget för någon säsong sedan, men det är klart det ska vara krav.
Alltså, det beror på vilket sammanhang, men om man ändå ska tänka på sig själv och vill köpa tröjan, så är det ju lättare att ha en tröja med krage som ändå liknar en piqué än bara någon ibland trött V-ringad som ser ut som liksom köpt på Galne Gunnar eller Albert och Herbert. Nog om det, vi ska prata om championship-matcherna som spelades. Du nämnde Leicester tidigare, serieledarna som på tidig lördags förmiddag, och åtminstone lokal tid, spelade mot West Bromwich hemma på King Power Stadium.
Ja, och Leicester avgick ju med segern där. Det blev 2 till Leicester, 1 till West Brom. Men det ska ju sägas att West Brom var ju... ja, men West Brom var bättre. De hade så mycket chanser. Och det var inte riktigt att Hermansen gjorde en stor match i målet för Leicester. Snarare att liksom Leicesters anfallare eller West Broms anfallare hade en jäkla massa oskärpa. Sån oskärpa som Leicester brukar ha egentligen. Och så ska det sägas att Hamza Chaudhry, den sittande mittfältaren i Leicester, han agerade räddande ängel på mållinjen, inte bara en utan 2 gånger. Så utan honom hade nog West Brom klivit ifrån här med poäng, tror jag.
Det borde de nog gjort, men här fick de istället inkassera, jag vet inte om man gör det i negativa termer, sin andra raka förlust. De åkte i alla fall på andra raka nollan i serien, och nu har de släppt upp Norwich. De har ju givit Hull och Coventry chansen när de, förvisso tuffa matcher, men faktiskt hade kunnat säkra en av 2 playoffplatser. De kom inte kapsa att hämta, men de hade kunnat hålla Hull och Coventry bakom sig.
Ja, man är lite orolig för Baggies-formen då. De har alltså bara 2 segrar på de 9 senaste. Och frågan är om de har vilat sig liksom inför ett playoff som det sett ut som att de hela tiden har haft i handen. Men nu när det bara blivit 2 segrar på de 9 senaste, det är ju liksom inte otänkbart att de skulle tappa det här försprånget då till ett Coventry eller Hull som skulle gå rent de sista matcherna. Så jag är lite orolig inför West Brom inför ett playoff, det måste jag säga.
Det vi lärde oss från förra året och som jag har tagit med mig är ju att, det pratade vi om förra året, jag trodde inte riktigt på det, men form är otroligt viktigt in i ett playoff. Middlesbrough hade ju kassform in i det där playoffet, och se hur det gick sedan. Det gick ju åt skogen när man egentligen trodde att de skulle kunna vara laget som skulle göra det, givet att de hade en Akpom i superform den säsongen i alla fall. Så att ett West Brom som kommer med några förluster och något kryss känns ju inte att lita på.
Nej, det känns inte att lita på. Jamie Vardy kan man lita på och inte. Han brände ju straff i den här matchen, men gjorde också det avgörande 2-0-målet och satte då Leicester i en position som brukar kallas för förarsätet när det kommer till uppflyttning till Premier League. Men de spelar ju en till match i dagarna här, så vi återkommer ju till dem helt enkelt.
Det ska vi. Ett annat lag som spelade i veckan, men som också spelade på helgen, det var ju såklart Southampton som gästade Cardiff, inget krystat derby där. Änglar mot fåglar, himmelsderby.
Ja, Cardiff mot Russell Martin derbyt. Det har ju blivit ett hatmöte faktiskt.
Ja, det kan man ju verkligen kalla det, för det var ju fokus Russell Martin som fick motta ett gäng burop från hemmapubliken av förklarliga skäl. För han var ju 100% i derbyna mot Cardiff. 4 raka måste det då ha blivit, eftersom han ledde Swansea i 2 säsonger. Och när han skulle applådera borta supporterna så fick han ju sprinklers, sådana här vattenminikanoner riktade mot sig. Det tycker jag är väldigt roligt.
Ja, nej, alltså det är ju hög nivå på deras rivalitet nu. Alltså Russell Martin har kört stenhårt på liksom sitt anti-Cardiff-game sen han lämnade Swansea för Southampton. Bland annat i höstas då när Southampton slog Cardiff med ganska stora siffror här för mig. Och nu gick han ju ut och pratade om att det här är inte bara den viktigaste matchen för Southampton den här säsongen, utan en viktig match för honom personligen, givet att han varit i Swansea och så. Så då är det någon jäklig Cardiff som sprayar ner honom med sprinklers. Jag tycker det är kul. Det är kul med sån här rivalitet. Fotbollen behöver det.
Ja, det skulle jag väl... Det är ju liksom, det är inte på blodigt allvar, det är inte på liv eller död, fast det är det ju, så att kan man ha det där med sig lite så är det ju fantastiskt roligt. Southampton var nog snäppet bättre över 90 minuter, de tog i alla fall ledningen genom Joe Aribo, förflutet i Rangers, kanske ni känner igen honom ifrån, men det var Cardiff som avgick med segern.
Ja, Farhad Diallo kvitterade och sen Kean Ashford i 96 minuten i sin första start. Den lilla ynglingen avgör då för Cardiff FF. Och då är ju Limbs på läktarna, Cardiff som ligger på 11:e plats här för mig. Det är ju bra jobbat av dem. Lite oroväckande att Errol Bulots kontrakt går ut efter säsongen. Tränare Errol Bulot får se om de förnyar det eller inte. Annars blir det så här Sabrilla Mochi-läge igen. De blir av med en tränare som gjort det bra. Nej, men Southampton skulle ha vunnit den här Kisk. Alltså, de hade så mycket chanser. De spelade ju första halvlek svinbra fotboll också. Precis som de gjorde i föregående omgång. Men de har problem att göra mål ibland.
Lyssna här då. Cardiff alltså på plats 11. Klart godkänt säsong måste vi ju ge dem. Även om de nog gärna hade haft med Aaron Ramsey. Hade de haft honom hel den här säsongen så hade de nog faktiskt kunnat utmana om playoff så här sent. Men de har alltså minus 11. Det är ju PNI-siffror. Vad fasen håller ni på med?
Men Cardiff är lite, när de förlorar så förlorar de fan stort. Det är ju känslan. De vinner med 1-2-0. Ändå vunnit 19 matcher, men förlorat 20, bara kryssat 5. Liksom, Cardiff är ju så här klassiskt krysslag på kupongen annars. Men den här säsongen har det ju varit, hej, kom och hjälp mig, vi vinner eller förlorar.
Det blir roligt sen, man ser fram emot att få göra liksom en summering. Vi kanske till och med ska betygsätta alla lags säsonger.
Ja, det brukar vi göra, va? Tror jag.
Det brukar vi göra. Sådana här är ju lite, det är ju egentligen de här som är roliga. Att betygsätta Leicester är ju inte så skitkul. Och inte Leeds heller, för att de har gjort sitt uppdrag. Så att det är väl egentligen typ 3+. Men vi får återkomma till det. Kul att talangen Ken Ashford alltså blev matchvinnare. Han var väl hans tredje framträdande om jag läste rätt. En spelare att hålla koll på bland de potentiella startspelarna till nästa säsong. Huddersfield har det tufft så inåt helskotta. Vi pratade om Swansea nyss utan Russell Martin då. 4-0 på bortaplan på, jag tänkte säga Folmer Stadium, men det andra. Det är inte ju Kirklees egentligen. Och sen är det väl John Smith Stadium.
Ja, och Huddersfield beseglade ju inte sitt öde här genom att förlora 0-4 hemma mot Swansea då. Det är faktiskt otroligt svagt mot Swansea som inte har något att spela för. Men de gör det ju jävligt svårt för sig. Nu har Huddersfield inte vunnit på 3 matcher. De har 1 poäng från 3 senaste matcherna. Livlinan för dem, det är att de möter Birmingham i helgen som ligger 2 poäng ovanför dem i sista lag under strecket. Men det är ju en måste vinna match för båda de två klubbarna. Den är ju helt otrolig. Men ska jag tippa så är det ju i helgen som Huddersfield ryker.
Ja, så kan det nog bli. Alltså, de släpper in 4 mål på 17 minuter plus tillägg här. Och det är ett Swansea som har lämnat en hel del att önska den här säsongen. Så det ser mörkt ut nu för Huddersfield. Och även om de skulle vinna så är risken att de blir lite avsågade i och med att lagen ovanför strecket skulle kunna vinna. Och där känns det ju som att Birmingham har en helt annan höjd i sig den här säsongen.
Vi borde typ göra en ranking också om hur välskötta klubban är. För jag menar, alltså, det är ju lätt att stirra sig blind på vad som hänt med Huddersfields tränarbyten den här säsongen från Justus till Rooney och vidare. Men Huddersfield, alltså, de har ju gått från Neil Warnock till Darren Moore. Båda de två, det är ju liknande typ av fotboll. Och så kommer André Breitenreiter in när det verkligen är så här brandmansläge. Då är det verkligen läge från Darren Moore eller Neil Warnock. Då tar de in en tränare som liksom ska spela offensiv, flödande fotboll, gegenpress. Alltså, de har ju liksom gjort allt baklänges den här säsongen.
Ja, och det liksom, det kändes som att när Darren Moore väl började hitta något, även om jag tycker han var fel från början, då fick inte han heller chansen. Och Neil Warnock från början, jag vet inte. De skulle haft Neil Warnock nu för guds skull, då hade det varit klart.
Ja, nej, men precis. Det är baklänges. Det är nu de skulle ringt in Neil Warnock.
Baklänges, ja. Anställningar. 0-7 skott på mål hemma mot Swansea, så då säkrar man inga kontrakt. Och trist för Huddersfield som för 2 år sedan var i en playoff-final. Det är du.
Det är du.
Norwich mot Bristol City slutade 1-1.
Ja, det slutade 1-1 och det är ju ett starkt resultat av Bristol City. Jag tycker det man har sett av Bristol City under Liam Manning är att de är ju bra mot de bra lagen. De slår de bra lagen hemma, kryssar mot de bra lagen borta. Vilket är ju lite kämpigt för Norwich. Nu är Norwich obesegrade 4 raka matcher, men beroende på resultat ikväll, säg att Hull vinner ikväll, då skiljer det bara 3 pinnar mellan Norwich och Hull inför sista omgången. Eller om Coventry vinner sina 2 hängmatcher, då skiljer det 3 pinnar mellan dem och Norwich. Så det här var ett väldigt jobbigt kryss för The Canaries. Jagade måste de känna sig, tänker
jag. Det är klart de gör det, men fortsätter de med den här takten så borde de ju åtminstone kunna ta 3-4 poäng till och då ska det ju vara klart. Men vi spekulerar inte om det. Vi inte kan spekulera om givet att vi inte har alla förutsättningar framför oss. Möjlig offside på kvitteringen här för Norwich var Borja Sainz som petade in den. Och sen var det, frågade jag mig om det verkligen var offside på det bortdömda 2-1 målet för Bristol City i slutet. Jag tycker kanske inte det.
Nej, det var ju verkligen ett domslut som gick emot Bristol City i bägge riktningar där. Så tufft för dem, även om det bara var akademisk natur för dem. Det blir ju liksom räddande domslut för Norwich istället. En kortis som Borja Sainz, alltså sen han kom tillbaka från skada, vilken spelare han har varit för Norwich. Otrolig.
Det här är ju en spelare som smyger, som har en höjd för större ligor, tänker jag.
Nej, men absolut. Han kan väl spela ett Getafe i framtiden om han vill.
Exakt. Eller gör kanon under Andoni i Bournemouth.
Ja, lite så.
Rotherham, Birmingham slutade 0-0, vilket innebar att givet övriga resultat så åkte Birmingham ner under strecket.
För första gången den här säsongen, va? Väl? Jag tror det.
Ja, efter en omgång, ja. Möjligtvis att de tillfälligt kanske... Nej, men det kan nog stämma.
Ja, och det är ju när vi då ska summera säsongen. Skulle Birmingham åka ut, då har vi ju säsongens flopp. Det finns ju inget annat att säga. Alltså, det är mer rimligt att Huddersfield ligger här än att Birmingham gör det. De har ju satt sig själva rejält i skiten. Framförallt då så kommer ju det här tränarbytet i Rotherham olyckligt för Birmingham. För Rotherham hade ju tagit in Steve Evans. Han gör ju återkomst då till The Millerman i den här matchen. Och han är ju bra på att stänga matcher, och det gjorde han just här. 0-0. Och här, jag har bara sett lite klipp, men det kändes ju som att Birmingham-spelarna dels inte hade någon kreativ kraft och dels, liksom, ursäkta franskan, sket på sig av pressen. För här, man ska ju vinna här.
Alltså man måste vinna här. Vad har Rotherham? De har hållit nollan en gång sedan mitten av mars och det här var den blott andra nollan under 2024. Så att det här är en rejäl plump i protokollet och kan ju bli matchen som kostar Birmingham nytt kontrakt, och det hade ju varit sanslöst i och med att de ju möter Huddersfield på lördag där allt avgörs mer eller mindre. En annan bottenstridsmatch såg väl till att Stoke mer eller mindre säkrade sitt kontrakt till nästa säsong när de besegrade Plymouth hemma med 3-0.
Ja, Kiana Höver, han måste gjort en jäkla massa poäng nu ytterbacken. Million Manhoff och Wouter Burger. Alltså det är några sådana jävla namn i Stoke.
Vilka jävla namn. Alltså har du tänkt på det att av typ, vi har gjort snart, det här är väl 40:e avsnittet för säsongen, ja. Så har både Million Manhoff och Wouter Burger fått varsitt avsnitt. Ja. Kian Höver liksom household name, så det behöver vi inte ens ta upp.
Nej, det är ju faktiskt sjukt. Men det också sätter lite fingret på den här främlingslegionen Stoke. Men 3-0 mot Plymouth är ju otroligt starka papper. Steven Schumacher mot sitt gamla lag. Steven Schumacher lämnade ju Plymouth för Stoke i vintras som tränare. Och vi säger väl att det här är kontraktssäkrande 3 poäng, Kiska. Så tittar man på tabellen, då ligger Stoke nu på 50. Det är fan inte kontraktssäkrande ändå. De är på 50.
Jo, det är det ju. För att Birmingham och Huddersfield tar poäng av varandra väl.
Jo, men säg att alltså visst, det är många kroppar emellan. Alltså det är ju QPR, Blackburn, Plymouth, Sheffield Wednesday ner till strecket. Men det är ju inte helt otänkbart på 2 matcher att Stoke skulle ta 0 eller 1 poäng och att QPR, Blackburn, Plymouth, Sheffield Wednesday, Birmingham tar liksom 4. Då är ju Stoke där nere helt plötsligt ändå.
Ja, det är sant. Det är sant. Det är ju 2 platser. Ja, det kan bli tufft. Det kan bli tufft. Men
ja, vi kan inte räkna bort Stoke eller QPR. Det går inte. Det går faktiskt inte.
Men jag väljer att göra det ändå.
Ja, okej. Okay.
Grattis till nytt kontrakt Stoke, säger vi. Bara för det kommer du torska 2. Och så är de som ryker, fy fan vad gött.
Ja, det vore gött. Nej. Ändå.
Nej, det tycker vi inte. Stoke ska ju in med ny kraft till nästa säsong. Kanske mellan stolparna, vi återkommer till det.
Återkommer det. Men det ändrar ju situationen. Nu kan man ju skita i det. Skitsamma.
Sunderland gick från playoff jagande till den mest anonyma säsong vi har. De har bara liksom gått ner i en källare låst och så är det ingen som har tänkt på dem. För här faller de också hemma mot Millwall med 0-1. Som, och ett Millwall som tar tredje raka
sig. Ja, men sorglig utveckling för Sunderland. De som skulle, det skulle ju ha varit playoff kring det här laget. Så blev det ju absolut inte. Nu ska man alltså slåss med Watford om 15:e platsen. Vad är det för något?
Ja, det är jättemärkligt.
Ja, det är deppigt. Bara ett skott på mål i matchen. Det känns ju klassiskt Millwallskt.
Sen är det ju väl Millwall som efter tre raka segrar faktiskt kan slåss med Watford om 15 platsen. Sunderland har ju 3 poäng till godo och kan ju betryggande inneha den där 13 platsen. Men risken är ju att de får se sig om. Det blev ju ett Golden Lex, Duncan Watmore.
Mm. Känns som att han passar bättre in i Millwall än i Sunderland, måste jag säga. Sunderland har alltså bara gjort 2 mål på de 5 senaste matcherna, 1 seger. Det är ju oerhört svagt för en sån klubb.
Det vi pratat om och varnat för var ju lite att Sunderland hade, eller gick in i den här säsongen med ett alldeles för ungt lag. Det kan ju vara en av faktorerna till att de inte riktigt orkar. Sen kan man ju, det finns ju fler, att de lyckades aldrig ersätta Madiallo. Jack Clark har liksom varit okej.
Okay. Han har varit skadad nu. Han har varit skadad på våren ju också, Jack Clark. Och så tappar han ju
Tony Mowbray, ja. Men Jack Clark har ändå spelat 38 av 44 matcher. Och ska man lita så mycket på en spelare, då måste den spelaren vara bättre. För just nu är ju inte en sån där 20-30 miljoner pund går till Premier League-spelare, som det pratades om tidigare.
Nej, han har ju definitivt tappat utveckling. Han kommer inte tas med i årets lag, vilket han kanske hade gjort. Alltså han var han med i höstens lag?
Jag kommer inte ihåg varje gång jag ser Sunderland spela så vill jag ha med Jack Clark, just för att han flyter fram på ett så härligt sätt. Men han har nog spelat ur sig själv där, eller Sunderland har spelat ur honom givet deras svaga form på sistone.
Ja, sparka inte tränare som är bra. Det är många klubbar som har gjort den här säsongen nu.
Ja, Birmingham, Sunderland, det har inte funkat. Watford borde sparkat en tränare som var dålig och inte förlängt med honom istället för att sparka honom sen och ersätta med någon icke-karaktär. För vi hyllade ju lite Tom Cleverley inledningsvis, men nu är det alltså 6 raka utan vinst och blott en seger på de 11 senaste för Watford, som har 12 raka hemmamatcher utan seger. 0-0 hemma mot Hull, och Hull har ju kryssat sig eventuellt bort från den här playoffplatsen som de borde haft.
Ja, men det har de ju definitivt gjort. Hade de bara skärpt sig och spelat utifrån sitt material så hade de ju varit på Norwich eller West Broms plats vid det här tillfället. Men jag måste bara säga, alltså Tom Cleverley, visst, han har fortfarande inte vunnit som Watford-tränare. Jo, han har en seger bort mot Birmingham. Jag måste bara säga, det är spelschemat som det är ett helt sjukt spelschema har Watford haft sen Cleverley tog över. Alltså det var ju Birmingham först, det är ju fine. Sen Leeds, West Brom, Preston, Ipswich, Southampton, Hull. Alltså det är ju topp.
Jäklar.
Det är ju topp 8 uppåt liksom. Så han har ju vunnit en match, men sen är det ju en förlust och resten kryss. Det är ändå rätt bra mot motstånden.
Ja, det är väl en trupp som har checkat ut för länge sen och bara försöker göra det bästa av situationen och liksom kanske sätta ett fundament till nästa säsong. Och där tror jag att Tom Cleverley är bra. Sen är det ju alltid, det är ju någon grej när spelare går liksom, alltså Edgar David style, de blir nästan liksom spelande tränare emellan. Jag är alltid lite skeptisk till det. Det får liksom inte gå för fort. Man vill att de ska samla på sig lite erfarenhet.
Nej, men precis, en chef ska ju aldrig vara ens kompis, så är det ju.
Så att men känslan är ju att det verkar ändå finnas något där som skulle kunna göra honom till en bra tränare i framtiden.
Absolut. Vidare med Watford så gjorde ju King Ken comeback. Ken Sema hoppade ju in efter skada. Så det var ju i alla fall kul om något för The Hornets. Sen var det ju Josu Matvarts favoriten Ozan Tufan klev in i handlingen här, men på fel sätt.
Ja, missade en straff som ju då potentiellt skulle kunna kosta en playoffplats. Det vet vi inte riktigt än. Det blir jäkligt spännande när vi får summera helgens omgång, för då har vi papperna framför oss. Förkortningsderby i QPR mot PNI. Det slutade 1-0 och det var en gammal poddfavorit som vi alltid kritiserar men som vi ändå tycker om. Lyndon Dykes som stod för matchvinnarrollen.
Akronymderby, fy fan vad bra. Där har vi det. Det är säsongens derby, Kisk. Du hittade det. Akronymderbyt.
Alltså ingen kommer lyssna. Vi kommer ju ha liksom så här tre lyssningar. De är trötta. Och så hittar vi från fåglar till blommor till grässlätter till högland mot lågland. Akronymderby.
Ja, för fan. Det är svinbra ju. Jag blir tänd direkt. Men välförtjänt 3 poäng för QPR och Martin Cifuentes 7-2 i skott på mål här. Och som sagt, det säkrar inte kontraktet, men precis som Stoke så ligger de på 50 poäng. Har ju då 4 poäng ner till strecket med 2 matcher kvar. Det ser ju bra ut. Kisk, jag räknade på tabellen sen Martin Cifuentes tog över. Och det är ju en Danny Röhl-effekt på honom också, för alltså QPR ligger ju på 11:e plats i tabellen om man räknar sen Cifuentes tog över.
Och han känns ju som en tränare som är, jag hörde via omvägar att han är rätt omtyckt där borta, sprider sig i snacket. Jag vet inte om det är han som har planterat det själv, men jag tror att han kan funka rätt bra. Och det är en fotboll som känns som att den passar QPR, där det är lite mer lite mer fart framåt än den här Ainsworth troglodyt fotbollen med 90 meters bollar på en felvänd Lyndon Dyke som inte kommer kunna hitta på någonting, för Ilias Shaire är petad och Chris Willock får inte heller spela.
Ja, det kan ju dock vara verklighet nästa säsong också om Shaire åker in i fängelse. Det väntar vi på, och Chris Willocks kontrakt går ut med QPR. Det kan vara två tunga tapp där.
Ja, och Chris Willock har inte kommit upp i nivå. Där måste man hitta en ny sån spelare. För om han kan spela liksom 25-30 matcher per säsong, så är det ju 16 matcher som någon annan måste göra jobbet. Och det gäller ju båda två. Om det är svårt att få någon från fängelse. Det är väl bara Pablo Escobar som möjligtvis hade kunnat få spela från fängelset. Men han spelar inte i QPR. Så det finns inget att göra åt den saken. Kul med QPR och Cifuentes tycker vi såklart.
Absolut.
Vi kanske, honom kanske vi skulle ta kontakt med.
Ja, men verkligen om vi kan. På tal om QPR, jag satt nu och googlade medan vi pratade här om Stefan Johansen, vad han tog vägen. Han var ju bra i QPR förra säsongen. Vet du var han är nu?
Jag har kollat upp det här, men jag har glömt bort.
Det är han som lämnade QPR. Alltså QPR ville ju förlänga med honom. Han lämnade QPR. Nu spelar han i Sarpalona i Sarpsborg i Norge. Det är ett steg neråt, kan man ju lugnt säga. Han är gammal i och för sig.
Ja, men han är inte så, vad är han, 29-30 typ, eller?
33, ja.
Ja, okej, okay. Ja, men då är det lite mer. Då finns det en liten anledning till det.
Lagkamrat med Aymar Cher, Simon Tibbling, Serge Junior Martinsson, Nguali och Stefan Billborn är tränare.
Det känns som en gammal liksom Bayern-koloni som dansade samba en höst.
Jo, Inge Berget är där också, vilket jävla lag. Och Martin Ödegårds brorsa. Jävlar, vilken trupp. Jaja.
Blackburn Sheffield Wednesday spelades på söndagen. Den slutade i stor glädje för den här podden, eftersom Sheffield Wednesday gav sig själva förarsätet i, av de tre lagen som slåss om att undvika de där två positionerna. Det är några ovanför dem också, men de klev upp över strecket för första gången sedan premiären i augusti, Sheffield Wednesday.
Helt sjukt. Alltså, ibland känner jag så här, jag är glad att de är över strecket nu och jag tror att de kommer klara det. Men ibland känner jag så här att är det verkligen positionen när tabellen är färdigspelad som gäller? Ska man inte räkna den klubb som har legat på positionen längst, för då är ju Sheffield Wednesday så jävla nedflyttad. Så
det är, ja, det är, då är det.
Jag vet inte fan, alltså jag såg den här matchen, det var ju underhållning och Sheffield Wednesday var bättre. Alltså Blackburn är ju riktigt bleka när de inte är på spelhumör, vilket de sällan är numera. Men det var ju inte riktigt Sheffield Wednesday som gav sig själva möjligheten här. Det var ju Blackburn-keepern Ainsley Pears, hörde jag att kommentatorn sa. Inte Pears, utan Pears, som päron.
Ja, i och för sig rimligt.
Ja, Ainsley Pears stod ju för en tabbe och en dundertavla i den här matchen.
De får han ju ta på sig. Och vi vill ju ha in Leopold Wahlstedt, för vi tycker att han ska stå, såklart. Så för oss gör ingenting. Låt honom avsluta sista två här och visa framfötterna. Samis Modric gjorde Blackburns enda mål i den här matchen. Alltså, nu har han 25 i ligan och 31 totalt den här säsongen. Det är väl lika många som Erling Braut Haaland, va?
Ja, nej, men det är det. Sen är det lite olika nivåer och sådär, men absolut.
Det är ju svårare att göra 25 i Championship.
Ja, för guds skull, det är klart det är. Och speciellt om man spelar i Blackburn också. Jag vill bara fastna lite från de där tavlorna. Vi måste nästan beskriva dem för de som inte har sett det. Ni måste så här YouTube upp dem. Men första tavlan är ju, det är inte den som är hemsk, men det är 6:e minuten när Josh Windass gör mål. Och då rusar ju liksom Pears ut som om han vore Neuer. Nickar faktiskt undan bollen. Men den hamnar ju rätt i gapet på Josh Windass. Och sen är det inte så lätt faktiskt. Målet är ju förvisso öppet, men Josh Windass gör ju på alltså en mikrosekund får han liksom bollen till rätta på typ halvvolley och stöter in den i eller lyfter in den i öppet mål över Pears. Så det är ett väldigt snyggt avslut av Josh Windass. Och det är något med de här Windass-killarna här, Kisk. De kliver fan alltid fram i stora matcher.
Bäst när det gäller. Visst
gjorde Josh Windass mål i playoff-finalen och pappa sköt upp Hull i Premier League.
Ja. Bara en sån sak.
Ja. Och sen andra självmålet är ju, eller andra tabben är ju helt sjukt. Det är alltså en tillbakapass från Dominic Hayem där Ainsley Pears bara ska sparka iväg den. Den bollen studsar över foten på honom och rullar in i mål. En Peter Enkelman helt enkelt.
Exakt. Olof Mellberg med inkastet, för er som kommer ihåg det.
Mm. Ja.
Wednesday åkte på lite defensiva skador. Bambo Diaby bröt näsan. Jag vet inte om du såg bilden direkt efter. Det ser ut som att han har liksom 3 näsor och de är fullproppade med tamponger eller liknande.
Ja, det såg för jävligt ut. Gjorde nog jävligt ont det där. Så 2 defensiva skador för Wednesday. Det är ju dåligt för slutet av säsongen. Men jag såg en väldigt rolig meme på internet. Eller på internet.
Du var ute på internet. Fan vad schysst, Leo.
Nej, men jag såg en rolig meme på Twitter. Ett konto som avhandlar The Championship, ett engelskt konto. Och då körde de upp den här Paul Rudd-memen, skådespelaren Paul Rudd. Och så skrev de så här: QPR and Sheffield Wednesday when they realized that they're above the relegation zone.
Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me.
Så jävla.
Den funkar alltid.
Så jävla passande. Look at us. Hey, look at us. Who would have thought? Not me.
Faktiskt, det är timing.
Ja, det är bra.
Ni trodde att vi var klara. Vi är långt ifrån klara, för att nu ska vi prata om årets match, säsongens match. Det var i alla fall en hejdundrande tillställning. Och jag kom in lite sent i den här. Då hade du precis skrivit Leeds, punkt, punkt, punkt. Det skrev du inte så mycket sen.
Nej, jag skrev ju Leeds punkt, punkt, punkt för att det stod ju 1-0 till Middlesbrough redan efter 7 minuter, Isaiah Jones, och då kände jag, shit, de chokar här nu. Nu ryker Leeds. Men det gjorde de inte, för det var ju en offensiv show sen från Leeds, och framförallt Christiansio Somerville, som visade att han kanske ska ha den där årets spelarbetygelsen ändå. Alltså, hans andra målkisk. Det var som att Marie, min fru som satt bredvid mig och inte så intresserad av fotboll, hon hoppade i soffan när Somerville skruvade in sitt andra mål för matchen. Vad var det? Det var typ 3-1, va? 4-1? 4-2?
Ja, han är ju en klassspelare. Det är en annan nivå. Pendlade lite fram och tillbaka. Vad var det? 1-0 Borough, 1-1 gjorde Leeds, sen gjorde Leeds 2-1, sen gjorde Latelat sitt första av 2, då stod det 2-2 igen, sen ville Njonto 3-2, och då som du nämner Crescencio Somerville 4-2. Men Latelat gav den här matchen match lite puls igen när han nickade in på, jag försökte hitta någon liknelse till den där. Det är någon som har gjort det tidigare, den typen av nick som
är lite så här jävla
Kenneth Andersson-ish.
Ryggen mot mål, liksom lobbnickaren över målvakten. Alltså, nej, det är så snygga de där. Nickaren bakåt, otroligt bra. Jag har blivit lite kär Latelat här på slutet. Alltså, han är ju svinbra. 6+1 på de 4 senaste matcherna. Ja, jag gillar den här killen alltså.
Han är delad 10 i skytteligan. Han ligger faktiskt ensam 10 i skytteligan. Hade han kommit igång tidigare, de hade haft det lite lättare med skadeproblematiken. Så kanske nästa säsong, då jävlar.
Ja, för nu är ju Borough matematiskt borta från playoff. Bamford gjorde mål mot sin gamla klubb Borough. Och sen måste vi bara konstatera att Willy Njontos mål är ju solklar offside. Men vi vill inte ha VAR ändå.
Ja, det får det väl vara, sa du.
Ja, precis.
Det spelades en match under tisdagen också. Och det var ju lite show även där. Abdul Fatavo med 3+1.
Ja, jag bytte in honom i Gaffer för första gången under säsongen. Hade jag honom, så det var ju timing, kan man ju säga. Vi måste ju redovisa Gaffer-vinnarna sen när det är färdig spelat. Det blir varken du eller jag, kan meddela. Men alltså 5-0 Leicester mot Southampton, det är ju ett otroligt statement, såklart. Och nu har ju liksom Southampton liksom förvanskat sina chanser att kunna utmana om topp 2 igen, även om de var nära här på slutet. Men 5-0 berättar inte riktigt hela berättelsen om den här matchen. Det är ju svinbra av Leicester, absolut. Men så fort det blir 2-0 till Leicester i den här matchen, så ger ju Southampton upp. Då har ju Russell Martin sagt: kör, alla 11 ska vara anfallare från mig nu. Och det utnyttjar ju Leicester. Alltså, de kommer ju så här 4-1, 5-2. Det är klart att man gör 5 mål då liksom.
Ja, fotbollen ser ju rätt ofta ut så. Och de hade ju inget att förlora, för målskillnaden kommer inte spela någon roll. Och torska med 5-0, alltså jag tror de pratar rätt mycket om det här i omklädningsrummet. Det är ingen skillnad. De kommer ju att bli 4, vare sig de vill eller inte. Så det handlar ju om att piska till West Brom eller Norwich och förbereda sig för den matchen mentalt, vilket de ju har möjlighet att göra nu, för de får lite längre tid för det.
Ja, men precis. Leicester behöver ju alltså bara 3 poäng på sina 2 sista matcher för att säkra uppflyttning, och det kommer de ju att göra. Och vi skrev lite om det igår kväll, men skönt att bli av med Leicester. De har varit bra, de har varit det bästa laget om inte Ipswich. Men de har också varit tråkiga. Alla andra där uppe har ju varit roliga. Leicester är ju för tråkiga.
Ja, men alltså, tar man bort Kieran and Dewsbury Hall, är ett ganska intetsägande lag. Inte dåligt på något sätt. Jätteduktiga spelare. Men ja, du skrev Mavididi. Ja, men inte som man ramlar av stolen. Tack och goodbye. Grattis till titeln, säger vi. Det spelades också en match i FA-cupen. Det var en semifinal på Wembley mellan Coventry och Manchester United. United tog ledning med 3-0 i den här matchen. Men Coventry gav fasen inte upp, och nog borde de haft den där platsen.
Alltså Coventry utanför playoff i Championship mot Manchester United på Wembley. Coventry hade sålt slut sina biljetter före Manchester United-supporterna, ska det sägas. De fyllde arenan tidigare än Manchester United-supportrarna. De stannade kvar efteråt, men det kommer vi till. För Coventry hämtade alltså upp 0-3 till 3-3. Gör 4-3 121 minuten. Limbs. Alla 4 syn i helvete. Och sen kliver VAR in i handlingarna. Och Kisk, det går inte att säga att målet är offside. Det går inte. Jag har bråkat med en massa VAR-förespråkare här nu, Manchester United-supportrar. Det går inte att säga att det är offside. För den linje som har dragits och visas som liksom den beslutsfattande linjen här, när Coventrys 4-3-mål döms bort, den visar inte när bollen lämnar foten. Utan det är liksom en frame efter att bollen lämnat foten. Drar man tillbaka så är det mycket möjligt att han är onside och inte offside. Och för det andra...
Ja, och eftersom vi inte vet ett par dagar senare, trots all teknik som finns att tillgå, då kan vi lika gärna skita i det.
Ja.
Om det inte är 100% rättvist, då är det ingen idé att ha ett system. Det är ytterligare ett gäng som ska bedöma. Alltså hade du föreslagit det och lagt upp de argumenten, det låter ju som idioti. Här kanske vi kan se att det eventuellt skulle kunna bli lite mer korrekta resultat. Men vi vet faktiskt inte, för tekniken vi har, det är Nokia 3310. Vill ni ha det för 3 miljoner per arena i Allsvenskan? Nej, det vill vi inte.
Alltså, fotbollsfilosofiskt är det här ett skämt. Offside-regeln tillkom inte för det här. Offside-regeln tillkom en gång i tiden för att hindra folk från att stå ensamma uppe i straffområdet fiskandes medan liksom 30 meter på fel sida. Därför uppkom offside-regeln. VAR uppkom för att, citat, rätta till clear and obvious mistakes. Det här är inte clear and obvious. Det finns ingen anledning att kolla på en millimeter offside när linjen inte ens kan dra på rätt tillfälle heller. Det är sånt jävla rån mot Coventry. Det är sånt jävla rån mot fotbollen. Det är sånt jävla rån mot... Alltså, det är var är empatistört? Det är en empatistörning, Kisk. Det är liksom...
Men det är också så begränsat. Jag kan inte förstå. Vi kan göra liksom ganska många saker här i världen med hjälp av olika delar av teknik. Men vi kan inte se om någon är offside eller inte. Man har ett chip i benskyddet eller längst fram. Alltså, lite mer kreativitet, tack, så vi kan dra exakta linjer. Om det nu ska implementeras.
Ja, och hellre fri än fälla. Skitsamma. United gjorde bort sig själva, för ingen av spelarna firade ju när de vann på straffar sen, förutom Rasmus Höjlund och Anthony, varav Anthony gjorde så här hånfulla gester mot Coventry-spelarna. Sånt jävla pinsamt mörker Manchester United är till klubb just nu. Men det här handlar om The Championship, så vi hyllar Coventry istället. Och fansen vann ju i alla fall matchen på läktaren. Så här lät det bland annat på Wembley från Coventry-supporterna. Nej, jag vet inte, Kisk. Jag gillar ju Coventry mer dag för dag. Och liksom hela den här matchen blir ju verkligen kontrasten Championship mot Premier League för mig. Det är enorm skillnad på vad som är på riktigt här och vad som inte är det.
Ja, men vad har de? De har väl sålt ut liksom 7 matcher på Wembley på... Alltså, sin del av Wembley har de sålt ut för EFL Trophy-finalen, League 2 playoff-finalen, Championship playoff-finalen, FA Cup-semifinalen och allt detta inom loppet av 7 år. De har ju förlorat sin arena, fått spela hemmamatcher i Northampton och Birmingham. Och den känslan man bygger med supportrar är ju otrolig. Tänk om man kan implementera den i en lite högre nivå. Det är inte omöjligt på sikt, och då har de en jävla start.
Ja, de har en jävla start. Och typ det du sa ska Mark Robbins få säga här nu, Coventrys tränare också efter matchen.
Incredible. Again, you know, it's just unbelievable to see, and it brings back memories each time, you know, the Checker Trade final, then you go to the playoff final, and then you come back another playoff final, just miss out, and then penalty shootout, and a penalty shootout defeat today. They're really hard to take. They're really hard to take. It's difficult to get over, but get over it we will, and we'll have to go again and build again into more positive performances. It was absolutely outstanding. There's no qualms. We can't have any regrets on that. You know, it was incredible, absolutely incredible. They deserve all the credit that they're going to get.
Han må vara en bra tränare, men det väger ju tyngre när jag säger det.
Precis. Ja, vi får lämna det där. Heja Coventry, fuck var.
Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Ja, i helgen på den Stryktipskupongen så finns det en given höjdpunkt som sticker ut. Det är match 10, där möts Huddersfield Town och Birmingham City. Och när allt kommer omkring så är det här fotboll handlar om. Avgörande match i kampen om att undvika nedflyttning. Vinnare i den här matchen, om det blir en sån, skulle kunna såga av det andra laget och själva närma sig nytt kontrakt. Så mycket på spel, särskilt för ett Birmingham City som inte spelat i tredje divisionen sedan 1995 och har den längsta sviten, den just nu pågående sviten i Championship. Huddersfield inte så länge sedan de spelade Premier League och charmade Premier League, men kan nu alltså vara på väg ner i tredje divisionen. Huddersfield förhållandevis kryssglada. De är ju faktiskt delat med Watford kryssgladast i serien, medan Birmingham har förlorat alldeles för mycket, 22 matcher. Bara Rotherham och Sheffield Wednesday har förlorat fler matcher i den här serien. Så ångestmöte där det är måste-seger och där ett av lagen då kan mista sin plats i Championship till helgen. Leo, vad ser du fram emot förutom givna då Huddersfield mot Birmingham?
Ja, nej, men det är ju en fredagsmatch från Loftus Road. Queens Park Rangers ska försöka säkra kontraktet mot Leeds United som jagar direkt plats upp till Premier League. Det är ju en hejdundrande tillställning förstås. Och det är rätt många matcher med bäring för tabellen. Jag plockar ut några av dem. Det var ju lördag 16.00, Sheffield Wednesday mot West Brom. Undvika nedflyttning och försöka säkra playoffplats. Det är Blackburn Coventry. Samma läge där egentligen, undvika nedflyttning, försöka säkra för playoffplats beroende på vad för Coventry hängmatchen ikväll då. Det är dessutom Hull mot Ipswich och sen då på måndag, lite orent att den går på måndag måste jag säga, Preston Leicester. För om resultaten faller sig rätt för Leicester så kan de ju alltså säkra både uppflyttning och titel på måndag borta mot PNI. Den hade man ju gärna sett att den gick samtidigt som de andra. Men visst, det är kul att det är utspritt också.
Det är kul att det är utspritt. Det har skrivits i Stoke-läger att Victor Johansson skulle kunna vara på väg till The Potters. Spännande övergång. Det blir ju ett litet steg uppåt i rent hierarkiskt. Men det skiljer ju faktiskt bara 5-6 placeringar i tabellen. Och Stoke har ju varit rörigare.
Ja, alltså... Så här, Stoke är ju en betydligt större klubb än Rotherham. Victor är ju definitivt redo för en sån utmaning. Det tråkiga med Stoke, eller det som är läskigt med Stoke, är att de har ju en nedgående spiral. De blir ju inte bättre. Vi har ju sett det själva på nära håll här nu de här senaste säsongerna. De blir sämre och sämre, mer kaotiska för var säsong som går. Nu kan man ju hoppas på att de har något på gång med Steven Schumacher. Men det var ju bara 2 eller 3 veckor sedan vi satt här och rapporterade med uppgifter inifrån klubben om att det inte fanns någon identitet eller känsla för klubben hos spelarna. Att klubben sköts på fel sätt. Så man jag hade i alla fall önskat att han kanske hade hamnat i en mer stabil tillvaro. Stoke har potential med liksom rätt värvningar att kunna utmana någon playoffplats. Men jag hade kanske önskat, det måste ju finnas plats också. Alltså, Patterson står ju i Sunderland, så där finns det inte en plats. Men det hade varit en, tycker jag, ett rimligare kvalitetsmässigt steg, om man säger så. Hull kliver han ju rätt in i startelvan istället för jävla trötte Ryan Alsop.
Ja, Hull är faktiskt växer på mig. Sen har jag ju lanserat Middlesbrough sen tidigare. För då jag tror att de kan ha det roligt där på sikt. Men vi får se vad som händer.
Vi har redan sagt det, Liam Richardson out i Rotherham, Steve Evans in. Han lämnar alltså Stevenage som missar playoff och tar över Rotherham då. De möts då i League One i nästa säsong.
Aaron Ramsey kommer missa även de 2 sista matcherna på säsongen. Han har spelat totalt 217 minuter för Cardiff sedan september. Måste ju vara nästan en av de poängtätaste per minut spelad, för att han var ju vansinnigt bra när han väl spelade. Men tråkigt för Cardiff som såklart har gått runt och väntat på att kaptenen och ledaren och stjärnan ska återvända från skadeproblematiken. Ska vi göra så att vi tittar till botten av tabellen innan vi tackar för idag, eller botten av tabellen, botten av pyramiden. Vi börjar med League One, vi har gått igenom det tidigare. Det vi vet det är att Pompey är mästare i League One, kommer spela Championship nästa säsong. De kommer förmodligen få sällskap av
Derby County, för det är nämligen så att det återstår en match i League One och Derby behöver bara en poäng hemma mot jumbon Carlisle för att säkra andra platsen. De ligger ju 3 pinnar för Bolton Wanderers och Bolton möter Peterborough borta. Så det är ju i princip omöjligt, men sjukare saker har ju hänt. Jag hoppas ju på Derby, så jag skulle bli glad.
Ja, men det hade varit kul. De förtjänar en plats där och bygga lite nytt. Kan nog överraska. Inte på Ipswich-maner, men ändå bra. Matchen du nämnde, Bolton. Peterborough har ingen större betydelse om inte Peterborough skulle vinna med en jäkla massa mål, för då skulle de kunna passera Bolton. Men det är ju 3:an och 4:an som möter varandra.
Ja, och båda är ju klara för playoff. På plats 5-8, det är ju de som gör upp om de 2 sista playoffplatserna. Det står ju mellan Barnsley, Lincoln, Oxford och Blackpool. Där Barnsley möter Northampton hemma, Lincoln möter Portsmouth hemma, oklart om det är bra eller dåligt. Oxford möter Exeter borta och Blackpool möter Reading borta. Vi har ju frågat det här nyligen, men jag frågar igen. Välj 2 av de här som tar sig till playoff, Kisk.
Blackpool är givna. Fan, upp med Oxford också. Kul med något nytt. Vad säger du?
Mm-hmm. Jag säger Lincoln och Blackpool.
Ja. Rimligt också. Barnsley, som har tagit en poäng på de 5 senaste, gjorde genidraget att sparka manager Neil Collins inför den sista omgången. Se om det kunde ge effekt. För det är så, vinner Oxford eller Blackpool medan Barnsley förlorar, ja, då tappar de sin plats. I botten så ser det tufft ut för 3 av lagen. Fleetwood, Port Vale och Carlisle bekräftade out ur League One. På 21:a plats då, det är 4 lag som åker ur, där hittar vi Cheltenham. De vann sin match i veckan, vilket betyder att de har 2 poäng upp till Burton ovanför strecket. Och Burton möter Fleetwood, redan avsågade Fleetwood på bortaplan, medan Cheltenham reser till Stevenage. Där vill man inte dra några slutsatser. Allt kan ju vara dåligt eller bra att möta, beroende på hur man vänder på det.
Ja, nej, men det, det går inte att spekulera i. Fy fan.
Nej, det är tufft. Hur det ser ut i League 2, ja, det ska ni berätta. Stockport, Mansfield, Wrexham är klara sedan tidigare. MK Dons, har redan säkrat 4:e platsen, så de kommer att spela playoff. Sen är det inte riktigt helt klart än, men det är ju några där som slåss. Doncaster, Crew, Alexandra. Doncaster för övrigt ruggig form.
Ja, alltså sen februari, Kisk, vi fick det här av en av våra kära lyssnare. Sen februari när de bytte tränare så har Doncaster matchraden 12 vinster, 3 oavgjorda, 1 förlust. Från bottenplats till playoff, det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Men det är i alla fall Doncaster, Crew, Alexandra, Barrow, Crawley, Town som kämpar om de tre sista platserna där Don Koster och eller Crew Alexandra då lär ju lösa den uppgiften. Jag undrar om Bradford har väl fortfarande chansen förutsatt att Barrow och Crawley torskar poäng. Visst är det så? Ja, vi hejar väl alltid på Bradford. Det gör vi väl. Kul med League One och Two förstås. Sutton har ju chansen om de skulle ta in massa mål och poäng på Colchester. Vi får väl se. Det känns väl inte så troligt. Vad känner du?
Jag är lite för dåligt insatt där måste jag säga. Men nej, det är mycket som ska hända.
Va? Svagt, Leo. Jag är riktigt besviken på det faktiskt. Jag tycker Sutton såg riktigt bra ut i helgen. Spelade helt annan typ av pressspel och nyttjar sina yttrar på ett annat sätt. Skämt åsido. We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Vi har ju pratat och tjatat om honom, om det, om att det har varit över. Men sen lyckades han ju komma ut ur retirement och ta över både Huddersfield och Aberdeen i Skottland då. Men han gästade ju Skys studio inför och under mötet mellan Leicester och Southampton under tisdagen. Och då bekräftade han väl det. Finally retired.
Back down from your sojourn up the over the border up north. How's things settling back in down here?
That's right. Yeah, just it was an experience, and you know, I'm back down here now. Finally retired, and
finally retired categorically.
Yeah, just saying to Nigel categorically. Yeah, I'm going to enjoy. I've got things to do now. I've got a bucket list. I've got to, I've invited people to tell me. Can you imagine some of the people what they're going to say about the bucket list? What they want me to do. But no, it's good. I mean, I've got, you know, William's playing golf well, and I'm enjoying watching him, and the kids are, Amy's doing well. So it's been good. You know, I've had a go. I've been everywhere really, from Burton Albion, Gainsborough Trinity, to, you know, everywhere. Mm-hmm. So I've really enjoyed my career really, and it's a good time to start when I look at VAR now.
We've got no time for VAR with Neil Warnock before kickoff. No, let's park that. Neil, it's lovely to have you back. More of that bucket list in due course, of course.
Ja, han säger då, it's a good time to retire when I look at VAR now. Och det är väl fullt rimligt att han är från en annan tid av den engelska fotbollen. Men tråkigt är det om det här då skulle bli slutet.
Ja, det är klart vi vill ha med honom så länge som möjligt för att hitta på massa dumheter. Men det är också lite ironiskt att han är mot VAR. Han heter Warnock.
Ja, det är ett 2+ skämt i alla fall.
Ja, det är svagt. Jag har ju blivit pappa ändå.
Ja, man saknar Neil Warnock. Trist om man liksom... Det blev ju en stor hyllningsorkester. Det var väl något år sedan när han verkligen slutade. Men man... Det kan ju inte bara vara så här att han sitter i en studio och säger men nu är det nog färdigt för mig. Och sen åker han och hänger på landstället och spelar golf eller någon annan idrott. Nej. Ja. Så var det med det. Vi tackar för idag. Vi är åter nästa vecka. Då kanske det har hänt massa saker i den där underbara tabellen.
Vi hoppas på det.
Bra. Hej då.
Hej.